Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Nu ska vi kasta oss direkt ut i det bergiga skogslandskapet i södra Östergötland för att låta en nyvaken Emil introducera dagens avsnitt.
Nu har jag precis vaknat här vid en sjö utanför Kisa. Där vi legat och sovit över natten för att lyssna efter lodjur. Och här finns det ett lodjursprojekt också. Där några intresserade försöker hålla koll på de här vilda katterna för att lära sig mer om dem. Och det hoppas jag får höra lite mer om snart.
Men innan dess måste jag få tacka dem som gör den här podden möjlig. Nu är det Hans, Sture, Anna, Boel och Annika som har bidragit ekonomiskt. Om du själv vill bidra får du gärna sätta in en valfri summa på Swish 123 556 7870. Märk bidraget med podd. Alla bidrag räknas. Så här är det. Landskapet vi befinner oss i utgörs av mindre sjöar, berg och skogar. Vi är mellan sjön Åsunden i öster och Östgötaleden i väster. Här är Kinda kommun en stor markägare. Bara den här fastigheten vi är på 650 hektar. Och det är i samarbete med kommunbiologen som Kjell Bäcklund får sätta upp viltkameror i det här området. Tillsammans hoppas de kunna lära sig mer om de vilda djur som rör sig här. Inte minst lodjuren. Och även Kjell Bäcklund har sovit här i skogen. Jag ska försöka väcka honom så får vi höra hur natten varit. Kjell!
Är du med oss bland de levande skara?
Ja.
Ja, oh, härligt du. Oh, grattis. Oh. Oj, oj. Fina.
Har du varit vaken mycket eller har du sovit?
Jag har bara sovit i tre pass.
Jaha.
Ja.
Oj då.
Ja. Härligt.
Har jag snarkat och väckt dig?
Du snarkar lite på morgonperioden här.
Ja, så du.
Ja, men det var ingen fara med mig. Det var mest att kattugglan vackra hån döll. Oj, oj.
Hörde du några lodjur då?
Nej, jag hörde inget faktiskt. Oj, vilken morgon. Fantastiskt.
Kjell Bäcklund hörde alltså inget lodjur. Men det gjorde jag. Tror jag i alla fall. På väldigt långt avstånd hördes ett dovt rytande. Ett ljud som jag tänker mig kan komma från en gammal lodjurshanne. Men nu är det faktiskt inte lodjurens ljud som är i fokus för det här avsnittet. Utan det är mera Kjell Bäcklund som vi ska lyssna på och hans projekt. Kjell är ordförande i Naturskyddsföreningen i Kinda och han är aktiv i Svenska Rovdjursföreningen. Du ska även få höra Fredrik Gustafsson på företaget Kulinda som forskar på hur man kan träna datorer på att känna igen djur som fångas på bild i viltkameror. De har fått medel från WWF Sverige för att kunna sätta upp kameror i det här området och samarbeta med lodjursprojektet. Och under lång tid var lodjuret utrotat i Östergötland, men på senare tid har de kommit tillbaka, med besked kan man säga. Idag finns det flera familjegrupper både norr och söder om Östgötaslätten. Och i år blev det ingen licensjakt på lodjur i Östergötland. Det är Kjell Bäcklunds stora glädje. Kamerorna kan få fortsätta jobba. Och nu tar Kjell med mig till en plats där det sitter flera kameror.
Nu kommer vi ner mot ett vattendrag här. Vi har gått på en liten stig. Det är lite granar, lite viden, några björkar, någon al. Och sen så ligger det några stockar monterade över det här vattendraget. Och vattendraget är någon meter över och jag ser att det rinner lite vatten här också. Kjell Bäcklund, det här är en viktig plats för ert lodjursprojekt, är det inte så?
Det stämmer, det är en fantastiskt bra plats för lodjursobservationer. Och det grundar sig egentligen i att från början så letade vi efter platser i geografin. Alltså geografiska knutpunkter som änden på en sjö eller kanske nedanför en bergskant eller någonting. Och just här i det här lilla vattendraget som heter Lillån, så är det så att på de flesta ställen, både åt, nu pekar jag här då, men norrut och även söder, uppströms och nedströms, norrut, söderut i princip, så är det ganska sankt. Så att ska man ta sig över så blir det liksom för djuren att gå ner och gå ut i vattnet och ja, det verkar som de tvekar över det, i alla fall lodjur. Så just här så är det fast mark både på motstående sida och där vi är. Så här var det en sån plats där vi satte upp en kamera ganska tidigt och fick ganska så snabbt då filmer och bilder på lodjur. Och inte bara lodjur, utan det visar sig att de flesta arterna i området, de passerar just här då. Till och med de då som förstås rör sig i vattendraget då. Utter och mink och ja, den typen då. Dessutom sitter rätt mycket fåglar här. Vi har haft både häger och trana, kattuggla och duvhök som har suttit på spången. Och vi har ju då kamera, en kamera är riktad rakt ut på spången. Dessutom så har vi lite feromoner som är sprutade på de här vertikalt stående stödpinnarna.
Så jag ser bara en kamera på en gran på andra sidan vattendraget.
Ja.
Men du sa
vi har en kamera här också på björken.
På björken, okej, okay, riktad över vattendraget.
Precis.
Och jag förstår det här med katter, men vi har tamkatt hemma och den tycker inte om att få tassarna blöta. Är det samma med lodjur?
Ja, men vi har ju film på lodjur som faktiskt hoppar rakt ut och simmar, alltså springer i vattnet över. Sen har vi film på ett lodjur som hoppar hela vägen över. Då är det på sommartid när det är lite lägre vattennivå då. Men ändå, det är i alla fall, alltså språnget var säkerligen 4-5 meter.
Men hur kommer det sig att ni börjar med det här lodjursprojektet? För ni är intresserade av lodjur, ni gör det här av nyfikenhet för ni vill veta mer. Och det är, just nu är det faktiskt lite snö, men det är ju inte så ofta snö här nere i södra Östergötland. Men hur började det?
Egentligen så började det bara som ett nördigt intresse att liksom kunna få se lodjur. Alltså från början, jag kommer ju inte alls från det här med djur och natur, utan jag är friluftsnörd egentligen. Så jag håller på med allting med klättring och kajak och sådana saker. Men sen så blev det lite grann, och jag tror nog att det var rovdjur som var det som gjorde att man blev lite triggad. För att det är lite speciellt. Det är liksom lite någonting som... Jag tror det fascinerar människan lite mer än bara en grävling kanske, om jag får säga så. Det kanske inte
du
är helt korrekt då. Ja,
det var bra.
Och sen så är det lite grann en het potatis, rovdjuren. När det gäller alltså, överhuvudtaget med biologi och djur och natur, så är liksom rovdjuren är någonting det som är lite känsligt. Alla tycker att en orkidé är okej. Det är liksom ingen konflikt där omkring dem, men just rovdjur... Det är lite konflikter, det är så. Det är bekymmer med tamdjursägare emellanåt. Jägarna har sina åsikter och är man då naturvän så har man en annan åsikt kanske då. Så att det finns liksom en liten hotspot där då.
Jag kan nästan tycka att det sätter natursynen på sin spets. Liksom. Det är där det visar vad man verkligen har för natursyn nästan.
Ja, jo, men så skulle man nog kunna säga, för att någonstans så får man ju också, om man tycker om naturen så måste man också vara beredd att betala priset för att naturen ska få finnas. Och det är inte säkert att alla är beredda att göra det. Oftast är det ju så att naturen finns på vårat villkor, människans villkor. Men det är en sån där bra liten värdemätare kanske.
Jo, det är spännande då, för jag tycker ju kanske att människan ingår i naturen, men naturen är ett ganska flummigt begrepp, så där ska vi inte fastna. Men jag har förstått att det här började lite grann med att ni fick tag på kartor om vart lodjur hade rört sig tidigare. Hade det någonting med det hela att göra?
Ja, lite. Alltså, dels så kan man ju alltid gå in på Scandobs och få lite noteringar om vad rörelser har varit. Men just det här området, det var egentligen så att jag frågade Björn Ljunggren som är gammal nästor i Rovdjursföreningen. Jag har bott granne med honom. Det är lite hans fel att det blev så här då. För att när våra barn hade vuxit upp så tyckte ju Björn det liksom att när nu började det lugna ner sig. Först hade jag för mycket att göra. Jobb och barn och allting så här. Men sen när de flyttade hemifrån, det var under pandemin faktiskt. Så är det. Så jag frågade Björn, var ska jag åka någonstans om jag vill se spår av lodjur? Eller att få se lodjur då? Så det började egentligen med att bara vilja se ett spår av lodjur i snö. Och då gäller det att passa på, eftersom vi inte har snö jätteofta här nere då. Tyvärr, eftersom det också påverkar vår möjlighet till att spåra i snö. Men jag åkte ner hit då, till området, parkerade bilen och klev ut. Och det var lodjursspår direkt utanför bilen. 5 meter bort bara. Så att, ja, men då var jag fast. Det var det som gjorde det. Och sen så har det fortsatt egentligen då. Och nu är jag ju inte ensam längre heller i projektet. Utan nu är vi fler som jobbar med det också då. Så att, och det här är ju också ett samarbete med Kinda kommun. Så att vi har, det här är en kommunal mark på ungefär 900 hektar. Så på hela det området så har vi tillstånd och arbetar med inventeringskameror och vi får röra oss fritt i området, det får man ju alltid göra. Men för dem är det helt okej. Och mycket av den data och information vi får fram, den delar vi med kommunen om man säger, både bilder och filmer. Och det ligger till viss del då till underlag för planeringen och ja, förvaltningen av området.
Vad var det som lät nu? Kanske var ett lodjur som skällde innan spillkroken.
Mitt prat.
Ja. Och sen har syftet växt lite för det har blivit ett samarbete också.
Ja, jo men det stämmer ju. Dels är det ju både Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen. Och så är det Kinda kommun. Vi har ju en del samarbete, men vi har en del, SLU har ju då ett antal lodjur som är sändarförsedda här nere i södra Östergötland. Och just nu är det 3 lodjur och 2 av dem rör sig i vårat område. Så totalt har vi noterat att vi har ungefär, när det var som mest 5 olika lodjur, där alltså hemområdena överlappades just här. Så man kan tänka sig att de kanske låg som en stjärna eller någonting, de här 5 områdena. Men just här så överlappar de på något märkligt sätt då. Om det har med geografin att göra, det kan vara så.
Kan du förklara vad hemområden är?
Ja, hemområdet är ju den landyta, den geografiska yta som ett lodjur, om man säger, försöker att, ja, som de lever i. Alltså de försvarar ju inte sina områden som en varg gör i ett revir då. Honorna, en lodjurshona, hon kanske är lite mer benägen att försvara sitt område då, för att hon, det är oftast mindre än hannens och sen så ska hon dessutom föda upp sina ungar, så hon vill gärna ha kontroll på liksom, ja, byten och sådana här saker då, så att hon vet vad hon har. Så honorna har jag förstått är lite mer att de kan försvara sitt område. En hanne kan ju ha ett område som täcker kanske upp till 3 honors områden också då. Och sen har vi också ett samarbete med ett företag som heter Kulinda. Har ett projekt som finansieras av Världsnaturfonden. Och det är en typ av kameror då som har en AI-funktion. Eller kameran är egentligen en vanlig kamera. Men man samlar in informationen, bilderna och filmerna. Och så har man en maskininlärningsteknik. Så det är en AI-funktion helt enkelt då. Och den själva utvecklingsfasen är då liksom att man ska kunna ha en artigenkänning. Så att kamerorna är sändande och sen så fångas det upp av en databas. Där man då liksom kan lära AI:n att känna igen arter då på, det är ju pixelmönstret i bilden. Sen så kan man då känna igen att det här mönstret det är en grävling eller det är ett lodjur eller en varg då.
Nu har vi fått sällskap av Fredrik Gustafsson här ute också. Och du är också inblandad i det här lodjursprojektet, men du har en liten annan ingång. Kan du inte förklara?
Ja, jag har ju en teknikbakgrund. Jag är professor i sensorinformatik vid Linköpings universitet. Och har jobbat med teknik för bevarandearbete nu i 11 år faktiskt.
Vad är det för teknik för bevarandearbete? Hur kopplar det ihop med det här lodjursprojektet?
Vi tittar brett på teknik för att övervaka och monitorera djurens aktiviteter och rörelser. Och vi använder kamerateknik. Vi använder sensorer som man sätter under mark, på mark eller uppe i luften. Så all teknik som finns som kan användas för djurbevarande arbete tittar vi på.
Och vad är det specifikt i det här fallet som ni vill använda de här kamerorna som Kjell och hans polare sätter upp?
Ja, vi arbetar med det som folk kallar AI då, artificiell intelligens eller maskininlärning som vi Helge säger då, för att tolka bilderna. För ett problem med åtelkameror är att de genererar väldigt mycket bilder och det är bara ett fåtal av dem som kan vara intressanta. Så vi har då kameror som skickar bilderna över 4G-nätet till vår beräkningsserver där bilderna klassificeras och man plockar ut bilder då som har djur eller människa eller bilar på sig. Och det kan vara intressant för integritetssynpunkt också att plocka bort människor och bilar från bilderna, ta bort alla skräpbilder och bara visa bilder på djur. Mm.
Och då är inte ert intresse specifikt lodjur utan det är bredare än så, eller?
Vi jobbar ju många nivåer där. Så första nivån är bara att hitta djurbilder och avlasta ägarna av kamerorna då från det arbetet. Nästa nivå är att om det är ett djur, vilket djur är det? Och det tittar ju både på afrikanska savanndjur, på svenska vilddjur, rovdjur, skadedjur. Vi har kollat på insekter, skadeinsekter på fälten. Så det är nivå två då. Och sen tittar vi faktiskt på nivå tre också. Då, att om det är ett lodjur till exempel, vilken individ är det? Så vi har ett forskningsprojekt på att känna igen leoparder på mönstret på dräkten då och göra det automatiskt.
Vad läckert. Och du tänker att man skulle kunna använda samma teknik då för att känna igen lodjur i Sverige på individnivå?
Ja, tumregeln är om människan kan känna igen lodjuren på pälsens mönster, då kan man nog lära maskinen också tolka det.
Ja, vad läckert. Men du, nu är ju det här Naturpodden och det är ju framförallt liksom det här lodjursprojektet som jag tänker är kärnan i det här avsnittet och vad vi pratar om. Men man blir ju ändå lite nyfiken. Det finns ju flera olika såna här maskininlärningstekniker som används i olika appar, till exempel iNaturalist och också Artfakta har bildigenkänning, framförallt för växter och sånt. Är det samma typ av matte i botten eller är det olika i grunden?
Det är faktiskt samma i grunden, ja. Samma typ av modeller som används. Sen kan man då finjustera modellerna för vissa typer av applikationer. Då. Så afrikanska savannen och svenska vinterlandskap är ganska olika till exempel. Så man kan avsluta med att träna för de här miljöerna separat så får man bättre noggrannhet i resultaten.
Häftigt. Och just det här projektet där Kjell och de kamerorna är inblandade i. Kommer man kunna läsa någon forskningsartikel om det här så småningom? Eller när kommer det? vad ska det mynna ut i?
Ja, det är intressant när man ska publicera då. Vi teknikforskare publicerar metodiken bakom då, inte tillämpningen. Men vi samarbetar med biologer och vill gärna nå ut till biologer också då med resultaten.
Superspännande. Så att vi kan nästan se fram emot att det kommer finnas någon typ av modell som kan inte bara känna igen arter utan kanske också känna igen individer av till exempel lodjur.
Ja, det är det vi hoppas på. Men det krävs mycket arbete om att samla in bilder på lodjur och identifiera dem antingen själv eller med någon typ av märkning på lodjuren då. Så det krävs mycket data först innan man kan träna upp maskininlärningen för att känna igen dem.
Så om jag har förstått det här rätt så är det två projekt som ni är involverade i och där är det också samlevnaden mellan människor och rovdjur som är en viktig ingång.
Ja, det intressanta är att jag kom in på det området, jag var 11 år sedan då, i ett projekt i Kenya. Och då handlar det om det här med konflikter mellan människa och natur. Och nu har vi ju tagit tag i det här problemet också på hemmaplan här då med två projekt. Ett från Världsnaturfonden, WWF, och ett från Jordbruksverket via Europeiska innovationsprogrammet. Som båda i olika aspekter då handlar om att varna för skadedjursangrepp inom lantbruket och jordbruket och skogsbruket. Så känna igen rovdjur eller skadedjur innan de har hunnit göra för mycket skada med kamerateknik.
Ja. Och då är det just artigenkänningen som är den viktiga faktorn. Är det liksom nålsögat för projektet på något sätt?
Precis. Mm. Rovdjur i beteshagar eller hjortdjur på nyplanteringar eller skogsplanteringar.
Ja.
Mm, typ det. Jag kan berätta en liten historia till där. När vi kom till en ny park i Sydafrika för ett år sedan, då hade vi med oss 20 kameror som vi satte upp första dagen då. Och sen när vi satt och kollade på bilderna andra dagen, då fick ägaren syn på en brun hyena. Och då sa han att jag visste att det fanns brun hyena här, men jag har inte sett någon sedan 1996. Mm. Och nu första natten så fick vi en på kamera.
Och vi fick ju höra lite här om brun hyena på bild, men hur är det egentligen? Har ni sett lodjur på riktigt och inte på bild i det vilda i Sverige?
Det där är ju en jobbig fråga alltså.
Jag har aldrig sett det, men min lilla hobby är att på kvällen sätta mig och titta på kamerorna, bilderna som har kommit in under dagen. Och det dyker ju upp ganska mycket lodjur framför kamerafällorna som vi har runt om i Sverige då, i fem olika län och även här då i Kisa-trakten.
Så det ökar i alla fall möjligheten för dig att veta vart du skulle kunna sitta och spana? Liksom.
Ja, det skulle jag kunna göra. Just det. Mm.
Och det är ju det som är vårat syfte, att vi försöker ju lära oss var lodjuren rör sig mest frekvent vid vissa geografiska punkter som de passerar. Och då skulle man ju kunna med lite tur alltså kunna räkna ut statistiskt när man ska sätta sig där då, liksom med vilken intervall och ifall att de stannar kvar några dygn då. Och har du då dessutom sändande kameror, då kan du ju få den indikationen att du har ett lodjur där just nu och så kan du ju bege dig ner till området då. Kanske få en möjlighet. Så att det är hela tiden en kombination här utav lite egoism på något vis att få se lodjuren på riktigt och samtidigt kanske i andra änden av diket göra lite nytta i ett större perspektiv också då.
Ja, det är väldigt roligt att ni säger det, för min strategi när jag fick se lodjur, det var ju bara att vara ute jävligt, jävligt mycket. Så det kan man ju också göra, eller så kan man ta tekniken till hjälp. Jag ratear inte de två strategierna på något sätt. Det får lyssnarna själva göra. Men vad har ni lärt er av de här kamerorna och det här projektet? Har det gett er stora naturupplevelser? Eller? Var är ni nu?
Ja, det där är ju en sån där spännande fråga. Jag menar, det är ju, alltså för min del och säkert för de som håller på med det här också, då, Anton och Thomas. Jag kan tänka mig att egentligen så, när man kommer ifrån friluftssidan och inte har så där jättemycket kunskap egentligen utifrån, om man säger, biologiska aspekter eller ekologi och sådana bitar då, så är ju allting nytt på ett vis då. Så att man försöker ju, på något vis är man nog som en svamp. Man suger åt sig så mycket som möjligt och så allting är ju så här lite nördigt spännande till att börja med då. Sen så är det en fråga om ifall att man kan på något vis, alltså det är ju på ett vis är det ju ingen ny kunskap. Frågar man någon som är duktig på lodjur så hade de säkert kunnat säga det här rakt upp och ner då. Men för oss så blir det på något vis också ett sätt att medvetandegöra att lodjuren finns här.
De är lite som spöken annars.
Ja,
när det är barmark i
alla fall. De visar sig ju inte så där jättefrekvent om man säger ut för människor, utan de håller sig ju gärna undan. Och det är lite, ja, jag vet inte, det blir en sån här dubbel fascination i och med att de inte syns jättemycket.
Vi har ju sovit här ute i natt.
Vi är lite yrvakna.
Ja.
Och lite frusna.
Och vad var syftet med det? Förutom att jag tyckte det var en kul idé.
Ja, jag tror nog att du var lite sugen på att spela in ropande lodjur.
Ja. Och hörde du något?
Nej, tveksamt. Jag kattuggla och spillkråka.
Och snarkande Emil.
Ja, snarkande Emil också. Ja. Kanske lite grann sådär. Men,
jag tror ju att jag hörde lodjur.
Ja, men du har ju sådana här fusk. Du har ju sådana här parabol som du kan lyssna på. Sådär,
så att, ja, vi får lyssna lite på det.
Vi har ju Thomas Pettersson här också som är med i det här projektet. Så jag tänkte, vi kan ju gå och ställa oss i solen här uppe kanske. Hej, du har ju också sovit här ute.
Absolut, jag har också varit ute och sovit. Det var väldigt trevligt.
Ja. Och sov du mycket eller var du vaken?
Ja, men både och tror jag. Jag liksom sov och vaken i omgångar. Så det var ju väldigt fint med månskenet och liksom hela miljön var fantastisk. Så man ville liksom inte riktigt sova av den anledningen.
Men vad är din ingång i det här lodjursprojektet? Liksom varför är du med?
Ja, nej men alltså jag är fascinerad av lodjuren och gillar dessutom att vara ute mycket i skog och mark liksom. Och när jag träffade Kjell och fick förståelse för att just det här området i Östergötland var i ett område där lodjuren rörde sig frekvent, så blev jag intresserad och försöka förstå det mer liksom och komma närmare dem. Och ja, det var väldigt intressant att lära sig mer helt enkelt om det.
Och nu är det lite snö. Brukar du snöspåra lodjur också?
Ja, absolut. Det är ju en av mina favoriter. Finns det spårsnö och jag kan få följa ett lodjurspår, så är det ju väldigt spännande. För att följa med ett lodjurspår så kan det ju ha ett riktigt äventyr i sig. Lodjur går ju inte på de vanliga vägarna alla gånger, utan de kan ju gå både upp och ner. Och det betyder att man själv får vara äventyrlig och följa i spåret. Så det är spännande.
Mm. Och sen har det har ju varit jakt på lodjur här i Östergötland tidigare, men inte i år har jag för mig.
Ja, det stämmer. I år har det inte varit någon jakt på lodjur, så de lodjur som har varit här har fått vara i fred.
Ja, och det har ju varit ganska kontroversiellt den här jakten eftersom det är en strikt skyddad art i EU. Har du några funderingar kring det? Den delen, det är kanske många som hört talas om att det är licensjakt på lodjur i Sverige.
Ja, nej men jag tycker det känns som att det finns inte så stor anledning för att ha licensjakt på lodjur. Så jag tycker i andra länder som Spanien och så har man en helt annan syn på att ha lodjur mer fritt. Då, så. Och som jag ser det så finns det ju en ganska stor del av svenska folket som verkar vara positiva till lodjur, och jag tycker att det borde vara en mer, ja, liksom respektera den åsikten av svenska folket egentligen då.
Har du några tankar kring licensjakt på lodjur, Kjell?
Jag har nog alldeles för många tankar. Nej, alltså det är ju ingenting man är positiv till. Jag menar, ska man följa art- och habitatdirektivet så ska man ju överhuvudtaget inte ha någon populationsbegränsande jakt. Då, för det är det som licensjakten är egentligen. Och det känns lite grann som att vi i Sverige, vi agerar på ett sätt där lodjuren, alltså både genetiskt och numerärt, så är det precis som att de har näsan över vattenytan. Så att man skjuter hela tiden ner stammen till en nivå som är liksom den minsta. Ja, inte ner på referensnivån, men på en väldigt låg förvaltningsnivå. Och det är lite märkligt med tanke på hur populärt lodjuret är som art i Sverige. Jag tror att SLU gjorde en undersökning för ett antal år sedan. Och där tror jag att 82% av svenskarna som var tillfrågade, och den var ju generell, alltså en oerhört bra statistiskt underlag. 82% är positiva till lodjur, och jag tror att, nu är det en liten gissning nu, men 12% är neutrala, har ingen åsikt i frågan. Och de som är negativa, det rör sig om en 3-4% bara.
Mm.
Så med tanke på det så kan man vara lite förvånad över att det inte finns några politiker eller politiska partier som driver den här frågan mer. Bara utifrån populärt syfte, liksom, bara för att få röster. Mm. Det är lite grann sådär. Alltså det är ett så fascinerande djur. Det är liksom en sån här ikon på något vis. Det är som vår egen lilla tiger. Med fläckar liksom. Den är skithäftig helt enkelt. Så det är lite märkligt.
Ja. Nej, det är märkligt. Nu kommer det lite stjärtmesar här. Men tack så jättemycket för att jag fick prata med er. Det var superroligt det här.
Ja, tack så mycket själv. Ja.
Och jag måste ju säga att vi fick ju faktiskt in lodjur på inspelningen från i natt också.
Ja,
Häftigt.
Men på väldigt långt håll.
Ja.
Och kanske en hanne, för det var ganska lågfrekvent.
Mm. Får se om du kan få fram det så att det hörs i podden.
Ja, du, det tror jag faktiskt. Ja. Nästan inte. Men det var många andra fina ljud som man kan ta med. Kniperna som höll mig vaken halva natten. Och så kattugglan då, som ropade när jag började snarka.
Ja, ja, det var vackert.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Den bygger på era frivilliga bidrag. Det är alla pengar som kommer in till podden. Så att jag tackar så jättemycket för all hjälp som kommer in. Och Naturpodden finns tack vare natursidan.se.